Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
När han väl kom, svinglad, liksom öppnar dörren med händerna i luften och är redo med världens smile, då är liksom huvudet ute.
Och han skulle komma in som någon slags messias.
Ja, jag verkligen såhär superglad. Ja, och han såg ut att vara såhär 25 och bara woo! Och de bara såhär tittar på honom och bara med blickar där de är såhär, gå.
Kära lyssnare, välkommen, välkommen till Vattnet går, ditt epicentrum för graviditet och förlossning med mig, Nina Campioni. Och vet ni, jag hoppar faktiskt rätt på att presentera dagens gäst som är en kvinna jag beundrar mycket. Och det är inte bara för hennes otroligt fina namn. Med mig i studien har jag nämligen Nina Rung, kriminolog, föreläsare och grundare av det oerhört viktiga Huskurage. Nina är inte bara en force att räkna med när det gäller att försvara rätten till våra barns och våra kvinnors kroppar, utan är också mamma till två flickor. Och nu blir det snack om att föda utan smärtlindring, att säga ifrån om något inte stämmer och att förbereda sig för livet efter förlossning. Som vanligt har vi också med oss världens bästa barnmorska Gudrun Abascal på ett alldeles speciellt eget hörn. Nu kör vi!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Ja, men det är lite drygt 9 år mellan dina barn. Hur var det att liksom gå från att ha ett ganska stort barn till att puff, bli småbarnsmamma igen? Ja, men dels, alltså, jag tycker ju att det är väldigt roligt med barn. Mina egna barn, ska sägas. Så att det, för mig så var det väldigt härligt. Och att få uppleva det igen. Sen tycker jag ju att det är mycket ännu roligare när de också blir kommunikativa på ett annat sätt än när de är babies liksom. Och det bara är att man verkligen bara tar hand om ett litet bylte liksom. Men jag tyckte att det var superhärligt att få uppleva det igen. Och jag har ju alltid tänkt så här, när jag ser många föräldrar som har väldigt nära, alltså barnen är nära i ålder, så jag tänkte så här, åh herregud, jag får så här stresspåslag när jag ser dem på typ ja, men, lekplatser eller så där. För jag ser ju att det är en baby som behöver såklart massa omvårdnad, som ligger i en vagn ofta och liksom skriker, och samtidigt så springer en 1,5-åring eller 2-åring typ ut och gör något som, där de potentiellt skulle kunna ta livet av sig, vilket ju väldigt många småbarn gör. Och jag ser hur liksom, ofta då som jag har mött mammor, men det kan också vara pappor, men ofta mammor som liksom slits mellan det här, de här två, då tänker jag, shit på en fritt, vilken grej de gör just nu. Så att för mig har det varit väldigt, jag har aldrig haft en önskan om att ha barn nära. Sen trodde inte jag att, det skulle, att jag skulle få till barn. Men nu... Är det så?
Ja. Hur upplevde du skillnaderna i graviditeten? Alltså, var det någon skillnad eller var de väldigt lika i graviditeten?
Det var lite skillnad. Det var en lite tyngre graviditet, den andra graviditeten. Alltså jag var ju 27 och skulle precis fylla 28 när mitt första barn kom. Och nu var jag ju... nu kan jag inte riktigt räkna med 36 eventuellt.
Give or take.
Ja, give or take a few. Men jag tror att jag var 36. Så kanske var det också lite jobbigare för kroppen. Men egentligen, alltså jag har haft ganska så lätta graviditeter, ska jag säga. Så jag har liksom inte haft de här, att jag ligger och tokkräks, att jag liksom inte kan gå. Jag hade väldigt, väldigt ont i huvudet under några veckor, som ju tydligen är väldigt vanligt kring vissa veckor nu. Och det hade jag inte första gången. Och det var också ganska... Jag hade ett lite tuffare illamående, och nu hade jag ju ett jobb, eller har ett jobb, när jag står på scen. Så att jag tror att jag berättade för en hel högstadieaula i typ vecka 6. Alltså innan vi hade berättat för våra vänner. Och Peter bara, min man, bara, toppen, kul.
De bara,
Ja, men för jag var så här, ska jag antingen stå och liksom se, hänga över det här bordet nu och se sjukt illamående ut, eller ska jag faktiskt säga att så här ligger det till? Och det var väldigt fint, för att när jag sa det så började alla så här hurra och tjoa och skimma och applådera. Gud, ja, men de var så gulliga. Och sen fick jag faktiskt göra det ganska mycket fram till så här vecka 12-13, så väldigt många helt för mig okända människor kände till att jag var gravid.
Innan mina närmaste. Perfekt icebreaker liksom. Garanti succé.
Exakt.
Direkt.
Ja, så fint mottagande.
Varför är det vanligt med stark huvudvärk vissa veckor? Ja, det här att det skulle vara vanligt med stark huvudvärk vissa veckor är någonting som jag inte riktigt kan känna igen. Men det kan vara väldigt mycket. Så att mitt förslag är ju i alla fall då att man, när man har en stark huvudvärk och återkommande, eller att man verkligen hör av sig till sin barnmorska på barnmorskemottagningen, eftersom det kan betyda att det är en begynnande havandeskapsförgiftning som man har, där ett av symptomen är huvudvärk. Så att det är väl det som jag i alla fall vill att man ska göra, alltså följa upp. Sen att det kan vara kanske stress, att man har druckit för lite, att man behöver vila. Ja, det finns säkert många anledningar till det, men eftersom det är ett symptom som är förknippat med havandeskapsförgiftning, så tycker jag att det är viktigt att man följer upp det.
Men berätta om dina tankar kring det här med att du inte visste om du kunde bli gravid igen.
Nej, men det var egentligen för att Peter, min man, inte ville ha barn.
Okay.
För jag har ju barn med två olika män, så att säga. Jag har varit ute och snurrat lite.
Alltså.
Så att, ja, jag vet. Sån är jag. Så att, och det har han varit väldigt tydlig med sen vi träffades. Så han har ju verkligen varit och är en fantastisk, liksom, man säger väl, bonuspappa då, till min dotter. Och de har ju haft en superfin relation från liksom början. För honom var det väldigt viktigt att vi ska ha en egen relation. Och det har de verkligen. Men han har aldrig velat ha egna barn. Alltså han har haft väldigt mycket starka föreställningar kring att det skulle innebära liksom typ slutet på livet. Alltså att det är så här, jag inte vill att ge upp hela mig för att liksom... Och massa föreställningar kopplade till det. Så att det var min liksom förståelse av det och vår relation var att det kommer inte bli några barn tillsammans. Och vi hade ju varit ihop... gud, det här med år verkar ju vara svårt för mig nu. Men typ 6 år kanske då. Ja. När hon kom. Ja. Men sen så hon kom, så hon var ju inte planerad. Men hon, ja, hon dök upp kan man säga.
Men det känns också som ett bra recept för den typen av man som är väldigt osäker kring det. Nu kommer jag outa min egen bror här. Men han var exakt så där också. Han var... han förstod ju att barn kunde berika och vara liksom fantastiska individer och så. Men bara, nej, är det, nej, herregud, jag, nej, det kommer förstöra allt liksom. Och sen så blev det så ändå och bara, han bara, aha.
Ja men verkligen väl. Ja, och det var ju också så här, alltså Peter har ju, han har ju älskat barn väldigt mycket mer än vad jag har gjort. För jag har haft ganska svårt för barn. Alltså så här, förstå hur jag ska prata med dem, hur jag ska vara med dem. Hur jag liksom, för att jag har inga småsyskon, vi har aldrig umgåtts med barn i min familj. Min bror är 8 år äldre än mig, så det är lika långt mellan mig och honom som det är mellan mina barn. Så han har ju varit, alltså alla våra vänners barn är ju han liksom, de älskar Peter för att han leker och busar och har liksom så mycket energi som jag är så här, nej men herregud, låt mig dricka ett glas saft. Så jag har också haft svårt att få ihop det. Alltså jag kan mer förstå om man är så här, om man är lite mer som mig.
Just det.
Att så här, okej, man vill inte
alls barn.
Nej, det jag förstår inte grejen.
Dem alls.
Exakt, men så har det inte varit för honom.
Folket.
Det där gänget som är lite kortare. Och sånt. Ja. När det väl blev så, och då var jag så här, nu kommer jag bestämma det här, hur vi gör. Och så bestämde jag att vi skulle ha det här barnet.
Ja.
Ja, så egentligen, och det började han väl ganska snart inse att det var så det skulle bli. Och sen var det som att han bara vände på en femma och bara blev liksom pappa verkligen. Alltså han är ju...
Häftigt.
Ja, men verkligen. Och är den mest engagerade och så här... All den här energin som han haft för alla andra barn har han ju verkligen med vårt barn och med Manja då, vår första dotter. Eller min första dotter.
Så coolt ändå.
Ja, men svinhäftigt ju. Så kan det också bli.
Får jag fråga då, apropå det här som du säger att jag bestämde. Vi fick faktiskt precis den här frågan i, vi har en sån här Facebook mammagrupp på, som heter mammagrupp, Vattengårds mammagrupp heter den, ifall någon söker och blir medlem. Just den frågan. Vi är gravida, han vill inte, jag vill. Liksom, hur ska vi bestämma? Så. Och hur tänker du där? Eller hur tycker och tänker du där?
Ja, men det ska också sägas att vi hade blivit gravida innan. Men då hade jag gjort abort. Och det var av den anledningen att jag var så här, men jag vill inte ha en pappa till mitt barn som inte vill ha barn. Därför att det kändes inte schysst mot vare sig barnet eller mot mig eller mot honom. Liksom. Så att jag hade tagit det beslutet innan. Och nu, men då var jag också lite yngre. Så det beror kanske lite på hur gammal man är. Säkert. Alltså vad man känner, alltså vad man är i livet. Ja, men precis. För nu var jag ju så 36 och tänkte så här, men det här kommer vara, alltså Peter är den man jag vill leva med. Det här kommer vara kanske den sista gången jag blir gravid. Och nu ska jag ta det här beslutet helt själv. Så att jag tänker att är man 24 och tänker att så här, alltså det är klart, är man i en relation och man är 24 så är det jättesvårt att tänka att det här kommer inte hålla för livet. För det, nej, tror man ju när man är i den relationen. Så är det ju. Så jag tror att det verkligen beror på vad man är. Men samtidigt så är det så här, alltså jag tänker ganska krasst att så här, men man är två, om man nu är en man och kvinna som ligger med varandra. Man är två om att veta att det här, det kan bli ett barn om man inte skyddar sig. Och om man då har gjort det som man, varit med på hela upplägget, i samtycke haft sex liksom med varandra. Och sen blir hon gravid, så tänker jag att ja, då finns den risken behöver man räkna med. Om man absolut inte kan tänka sig att få barn, då tänker jag att då får man se till att skydda sig. Annars är det ju bara taskigt. Alltså då får man ju verkligen se till att, så här, att man använder kondom, att man kanske själv ser till att man inte har någon möjlighet att sprida sina spermier vidare. Så att man får ju själv göra något aktivt då, tänker jag, och inte bara lägga det på kvinnan. Så nu blev du gravid, nu vill jag inte ha barn.
Precis.
Så att då tänker jag att lite beroende på hur gammal hon är som står inför det dilemmat och hur hon upplever sin relation, så får man ju ta beslut efter det. Mm.
Ja, männen behöver väl överlag ta lite mer ansvar i denna fråga, kan man väl säga.
Ja, men det tycker
liksom
jag.
Liksom pre-ansvar, så att säga.
Verkligen.
Men ditt första barn då, hur planerat var det?
Ja, men då var det planerat. Därför att då, jag hade faktiskt ingen, jag ville inte ha barn. Just av den anledningen som jag sa innan, att jag inte riktigt förstod barn. Så jag har någon sån här, förut när det fanns på Fridhemsplan i Stockholm, så finns det, då fanns det en väldigt stor ICA-butik som heter Daglivs. Nu är det ett Coop, men hur som helst. Och jag minns att det här var ju ett gäng år innan jag fick barn. Och så minns jag att jag gick där bland chipspåsarna, och så var det en tjej som var kanske 4-5. Och så tittade hon på mig och säger hon så här: jag tycker inte om dig. Och så var jag så här, jo. Och min så här direkta första reaktion och det jag säger till henne är så här: vet du vad, jag tycker inte om dig heller.
Det var väl jättebra svar.
Ja, men det var så här också orimligt, så hade jag inte svarat idag. Nej, då hade jag svaret sagt så här, ja men vet du vad, så är det, man tycker inte om alla. Men jag hade ju ändå varit lite mer så här, förstå barn. Men då var jag så här, kränkt. Ja. Alltså det var verkligen min första känsla. Så här, hon kränkte mig genom att säga att hon inte tyckte om mig. Och det var lite så jag, mitt förhållande till barn var. Att jag var så här, jag förstår dem inte. Så. Mm. Till att jag hade... jag blev gravid då med min dåvarande man. Och eftersom jag var helt säker på att jag absolut inte vill ha barn. Det här är inte för mig. Det är inte så. Så ska det inte bli. Så gjorde jag en abort. Mm. Och det var första gången jag blev gravid någonsin. Och det var som att någonting i min kropp vaknade till liv av det där. Av aborten. Alltså det var, jag kan inte förklara på något annat sätt. Det var som att min kropp var så här, nu hände lite hormoner. Det var en väldigt tidig abort. Liksom, men ändå, någonting kickade igång som gjorde att jag var så här, nej, nu vill jag ha barn. Så att sen, det tog ett år tror jag, och då var jag så här, nu ska vi göra det här, och min man vill jättegärna ha barn. Så att det var inget svårt beslut för honom. Och då var vi så här, nu kör vi, nu ska det bli barn. Och jag tror att det han gick gå kanske en eller två menscykler, och sen så var jag gravid. Så det var ju, då liksom låg vi på, så att säga.
Vilken svängning då, både hos dig och din man nu liksom. Häftigt hur man utvecklas,
hur det kan bli
ändå. Ja. Hur förbereder du dig för förlossning? Minns du det? Nej.
Min första, menar du? Nej, jag förberedde mig genom att läsa 2 böcker som jag fick av min bror. Samma böcker som jag återläste inför min andra gången. Som egentligen inte är kopplade särskilt till förlossning. Alltså där har jag liksom tänkt att så här, barnmorskorna vet bäst. Det har liksom varit min så här, jag har ingen superidé om, alltså nu skulle jag ha det kan jag säga, efter 2. Men första gången så var jag verkligen så här, nej men det får bli som det blir. Helst vill jag ha någon form av naturlig förlossning, eller så naturlig det gick. Och det var också därför jag födde, eller önskade att föda på det som hette BB SÖS. Det finns inte kvar. Det är en del av liksom SÖS förlossning nu. Men det var helt nytt, det var en väldigt fin avdelning.
BB Södra.
BB Södra kanske heter, ja. Som ju var, ja, de var ju lite mer inriktade på, inte så mycket, alltså lite mer smärtlinjer som var i form av typ akupunktur och sånt. Så att det var egentligen...
Vad var det för böcker då? Som var intressant?
Ja, men dels så är det en som heter Continuum Concept. Som egentligen... Det är en kvinna som är socialantropolog, forskare. Och hon tittar egentligen på så här, urfolk i en viss del i världen. Och ser att deras... hur de är med sina små barn och bebisar skiljer sig så otroligt mycket mot hur vi är. Och att alltså kontinuumet är att man liksom har hela tiden en flödande en flödande närhet kan man väl säga till sina barn. De bär dem hela tiden, de är med dem hela tiden, de sätter dem i ett skynke på höften och så går de ut liksom och gör det de ska i skogen. Och att det blir så stor skillnad mellan de barnen och barnen som föds upp på det sättet som vi gör i liksom väst typ. Och den andra heter Tears and Tantrums heter den. Och den, egentligen, den har ingenting med förlossningar utan handlar bara om hur vi kan förstå och möta barns utbrott.
Just det.
Och skrik och förstå det på andra sätt än att kanske bli frustrerade, bli arga, försöka kränkta. Trösta. Ja, men precis, kränkta. Försöka trösta, direkt ge så här, titta på den här saken istället. Mm. Eller ge napp eller någonting. Att det finns andra sätt att förstå de där utbrotten. Så det var de två böckerna, fantastiska böcker. Tears and Tantrums rekommenderar faktiskt till verkligen alla.
Spännande.
Och läsa, den är lättläst också liksom på engelska. Och väldigt, väldigt bra. Och får ge lite andra, idé om hur vi kan möta barn och vuxna för den delen också, men som är också att man får en förståelse för att så här, hur mycket stresshormon som finns i gråt, varför vi faktiskt behöver gråta och inte ska stoppa gråt, och det gäller ju vuxna också, såklart.
Gud ja, det känner mig själv.
Ja, jag verkligen, ibland så bara ligger det i bröstet, ja. Så måste det ut liksom,
så. Och när jag känner det så går jag och kollar på så här Ellen DeGeneres på Instagram, för de har filmer när de typ ger pengar till någon fattig eller något, så bara...
Ja, man får göra det man behöver för att få det där, för att få det att rinna liksom.
Ja. Men du, intressant, för jag tror att du är den första person som jag intervjuar i hela Vattnetgårds historia som faktiskt har tänkt lite mer på vad som händer när förlossningen är över, så att säga.
Ja,
för många av oss är ju ganska inriktade på just förlossningen, eller liksom graviditeten, förlossningen, kanske att man hinner tänka lite kring amning eventuellt liksom.
Mm.
Men annars så är det många, inklusive jag själv, som kanske har svårt att tänka, ja just det, sen ska det komma ett barn också.
Alltså, just det.
Man är så fokuserad på det här stora liksom.
Mm.
Så det är lite intressant att du tog det greppet liksom mer än att plugga på inför förlossningen så att säga.
Ja, ja kanske. Ja, jag har liksom, för mig har det varit ett något ont man är tvungen att gå igenom för att sen komma till liksom det som jag nog är mer intresserad av. Så att jag liksom gjorde inga såna andningsövningar. Jag hade liksom ingen, jag hade bara en idé om att jag ville göra det så naturligt det gick. Och så blev det också.
Ska vi gå in på det då? Berätta om din första förlossning.
Ja, men en sak i för sig. Jag hade med min mamma. Det visste jag att jag ville ha med. Det hade jag inte med på min andra förlossning. Av skäl. Jag behövde inte det helt enkelt. Men jag ville verkligen ha med henne. Och jag tänkte egentligen så här. Men min dåvarande man, han har inte fått barn.
Nej, det är korrekt.
Han vet ingenting om hur någon form av smärta kopplat till du vet, livmoder... the area känns. Så hur kan han bidra med någonting? Det var faktiskt min...
Rimlig.
Ja, det var min idé. Så jag tänkte så här, min mamma, hon har ändå fött två barn och överlevt. Och då tänker jag, då ska hon med. Då kan hon vara liksom mitt. Och jag var bland de första som fick barn, vilket ju blir ju helt knäppt med tanke på att jag verkligen inte ville ha barn. Men också var en av de första i min, liksom, jag tror att jag var den första i min bekantskapskrets som fick barn. Så jag ville ha med mamma. Så det som hände var att vi var hos mina föräldrar när jag började få liksom värkar. Vi var ute i skogen med hundar och sen var jag så här, men nu börjar det kännas lite så här att det kommer ganska ofta. Ska vi göra någonting åt det? Så då bestämde vi oss för att de bodde i Nyköping då. Så då åkte vi hem till Stockholm. Eller hem till liksom mitt hem i Stockholm. Och så det tar ju typ en timme. Och då började det göra ganska ont i bilen. Vi kommer hem. Då bodde vi på Söder. Och sen efter att jag sitter i duschen och gör lite såna grejer. Och så hjälper det inte så jättemycket. Och då ringer vi till SÖS som säger så här, men kom in. Så då gjorde vi det. Åkte vi in och så var jag öppen typ 2 centimeter, alltså 2,5. Så det var ju riktigt tidigt. Mm. Kan jag säga nu med lite mer erfarenhet. men jag hade väldigt ont, för det visade sig hon låg väldigt långt ner. Och då gör det tydligen väldigt mycket ondare. För då ligger liksom huvudet och så här trycker på något vis på ett annat sätt mot...
Spinaltaggarna kanske.
Kanske. Eller, Tack.
Säger jag. Och hoppas att jag är rätt.
Ja. Just det. Så då, ja, det var i alla fall förklaringen jag fick till varför det gjorde så pass ont. Mm. Trots att det liksom inte var öppet så där jättemycket. Mm. Så vi var där någon timma och sen så kommer då en barnmorska in och säger så här, men nu får ni åka hem.
Okej.
Okay. Ja, nu behöver vi platsen.
Jaha, ja.
Typ så. Ja, superhärligt. Och eftersom jag var förstföderska så var det lite, det var ganska obehagligt att hon gjorde på det sättet. Mm. Hon var också, det blev en grej kring henne faktiskt sen. Min mamma fick säga till sig, nu får du gå ut och inte komma tillbaka.
Aha,
okay. Och det var också därför jag hade med min mamma, för att hon är tuff. Hon är en ljuv person, men tuff. Hon är finska, så man sätter sig inte på mamma. Trots att hon är så liten. Så hon var så här, nej men nu liksom, hon såg bara på mig att jag så här, den här kvinnan gjorde, hon sa väldigt konstiga saker sen också. Så hon var så här, nu får du gå ut.
Gud vad skönt att ha någon som tar tag i det åt den.
Jätteskönt. Mm. Och jag visste att min man inte var den personen att göra det. Mm. För han var väldigt så här, eller är väldigt så här, ja men vill vara till lag så vill liksom... inte ställa till med något. Och så här, medan min mamma är så här, så nu är det så här. Så då fick jag åka hem. Så då åkte vi hem. Och sen gjorde det ju skitont faktiskt hemma. Och kom väldigt ofta liksom verkande. Så jag var hemma kanske 2 timmar eller någonting. Och sen åkte vi in igen. Och då var det någon sån här... Jag minns att pappa, vi stod på, liksom, på Götgatan. För då är klockan alltså ganska mycket... Och då har de stängt i garaget. Så pappa kommer inte ner i bilen och kan inte hämta upp bilen. Och vi bodde jättenära SÖS, men jag kunde inte gå liksom dit. Så pappa står i panik och liksom försöker hitta en taxi. Och ser en taxi komma åkande på Ringvägen, som liksom är den vägen som sjukhuset ligger på Söder. Och så börjar liksom härja och skrika och tjo och skimma för att den här taxibilen ska se oss. Och så kommer den och så tog den oss dit. Så att pappa var kvar hemma med 2 hundar och jag, mamma och min dåvarande man åker in igen. Och då var jag öppen, liksom, nu minns inte jag det riktigt, men kanske 5, 5,5. Och sen går det ganska snabbt, för vi är kanske inne 2 på natten. Och sen kommer hon vid 7:30.
Okej.
Ja. Så, och det var liksom, jag vet inte hur detaljerat...
Ja, men hur gick det med, i och med att du hade den här föreställningen om att det skulle ske så naturligt som möjligt?
Ja,
hur gick det med den frågan?
Ja, men det gick. Det gör ju det. Men det gjorde också stundtals fasansfullt ont faktiskt.
Men hade du ingen smärtlinje alls?
Grejen var att jag provade lustgas. Mm. Men jag dricker inte alkohol. Och en av anledningarna är att jag inte gillar smak på alkohol, men sen gillar jag inte heller känslan av att liksom bli berusad.
Mm.
Så att jag, det var inte alls för mig. Nej, jag blev så här snurrig och bara var så här, ta bort den här lustgasen. Och så gav de mig någon så här nålar, alltså akupunktur, som de sen glömde, som jag typ låg på sen. Så min mamma bara, här ligger en nål. Den var ju på huvudet från början, men den hamnade under mig sen. Och så fick jag bada. De hade liksom ett badkar där. Ja, det var det. Och jo, de provade sån här TENS också.
Just det.
Men det hjälpte. Det var liksom lite för långt gånget, tror jag, för att det skulle hjälpa. Och sen så... jag tror att det som gjorde Simon var att jag krystade i nästan 40 minuter. Alltså det var ganska långtids krystverkar. Mm. Och de är ju på ett annat sätt och väldigt mycket mer intensiva, eller hur man ska säga.
Verkligen.
Så det var... och jag minns att jag har liksom en tydlig minnesbild av att jag tar tag. Min mamma är alltid väldigt så prydlig, som hade någon så här kjol och typ kavaj. Så jag tar tag i hennes så här kjollinning och jag är så här, kommer jag dö, mamma?
Mm.
Och hon bara tittar på mig och hon bara, nej, du kommer inte dö. Jag bara, okej. Okay. Så säger min mamma att jag inte kommer dö, då kommer jag inte dö. Och sen så...
Gud, vilket superstöd.
Ja, alltså verkligen. Hon var så, det var så bra verkligen. Och sen så födde jag henne liksom. Jag minns att det också solen gick upp. Hon föddes i november och så ljusnade, och så tänkte jag, nej men jag överlever det här.
Mm.
Det är lugnt, solen går upp nu. Och sen kom hon kort efter hon kom 7:30. Och jag tror att det var så här, typ på sidan. Jag fick hålla i någon sån här handduk.
Just det, så kan det vara ibland. Och det är just en, i och med att det kan ta lite lång tid då, alltså, så finns det här handduksgreppet som liksom ska hjälpa en att trycka på ordentligt.
Ja, för det är också så här, man har ju aldrig tränat på att krysta.
Nej.
Vilket gör att man tar ju i, har jag förstått, på ganska, på lite fel sätt som inte hjälper barnet ut, men som gör att man blir jättetrött. Så dagen därpå hade jag ju, eller i alla fall när jag kom hem, och jag kom ju hem, ja, jag gick hem dagen därpå, så hade jag ju, alltså, mina ögonvitor var ju helt rödsprängda. Jag var så här, men gud, de sved så här, jag förstod inte vad det var. Så bara, ja, men jag har tagit i så mycket så liksom blodkärlen har ju gått sönder i ögonen. Men det som också är så fantastiskt är, alltså, och så då födde jag liksom på sidan, och när hon väl kom ut så var hon var en väldigt liten babys, så hon kom ut som en liten fisk. Alltså det var verkligen så här, först kom huvudet och det gjorde ju väldigt ont, och sen var det bara så kom liksom kroppen. Och sen kom liksom den här moderkakan, och det var inga, det har aldrig gjort ont när jag har, när moderkakan ska ut, den bara har fluppat ut också som en liten fisk. Men det är ju så speciellt att smärtan försvinner på en sekund.
Jag vet.
Alltså det är så magiskt att det är så här, jag har alltså haft såna fruktansvärda smärtor och sen bara
helt
så
borta.
Är det helt borta och det bara är lugnt och skönt och det är ju, alltså det ögonblicket är ju helt magiskt.
Ja, den skulle man vilja, alltså den skulle man ju, skulle bli som någon form av drog om den gick att köpa.
Ja, verkligen.
Det är helt otroligt.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Och just också, det är många som upplevt att man har jätteproblem med foglossning eller illamående och det bara puts borta.
Ja.
Samma sekund som bebisen kommer.
Ja, men det är
alltså, så konstigt.
Ja, och att kroppen, att det funkar så. Mm. Att det är så här, flupp, nu har du gjort det här och nu är det lugnt och stilla och du känner ingenting. Du har ingen smärta. Ja,
ja, det är fantastiskt.
Mm, det är det verkligen.
Verkligen.
Mm. Så att om man nu känner att det där lät inte så kul för att det där verkar göra ont, så kan man också tänka man, det kommer bli bra och det blir jättebra när det blir, när det är klart.
Mm. Hur upplevde du liksom första mötet och kände du, var det lycka eller var det mer så här, förvirring?
Nej, men alltså jag vet inte, den här idén om att man ska känna en sån här instant lycka, det har inte jag gjort i någon av mina förlossningar. Jag har bara varit så otroligt lättad att det är över. Och sen har jag blivit så här, nej men lilla py, alltså så här, när jag fick upp, vi hade inte tagit reda på om det var en tjej eller kille. Inte på någon av mina barn. De tog upp henne och då hade hon liksom navelsträngen mellan benen. Så jag trodde att det var en pojke.
Ja.
Så jag var så här, det är flicka. Jag bara, så här. Och så liksom la de henne, eller om de kanske la henne direkt och sen tog upp. Det minns jag faktiskt inte. Men jag fick henne på bröstet så började hon. Det är också så här, de började direkt leta bröstet.
Mm.
Alltså,
verkligen.
Det är så... Som små liksom djur. Ja. Ja, så häftigt. Så hon var så fin och så låg hon där och var alldeles gullig. Så att jag var bara så här, herregud, är det över? Och wow, liksom. Och nu är hon här. Men den där intensiva så här kärlekskärleken, den kom nog, ja, men efter några veckor kanske. Att jag var så här, oh, wow. Jag är så kär i den här lilla krabaten.
Nej, men precis. Och det är ju oftast vanligare att det är så än att man, den här föreställningen av instant love som vi gärna matas med annars, den är ju inte så himla vanlig liksom.
Nej, jag tycker just att det är problematiskt när man bara liksom pratar om det som att det är så det ska vara.
Precis.
Och att kanske de som till och med kanske inte ens har upplevt det säger att de har gjort det, för att annars kanske man är konstig eller fel, eller att vi istället pratar om så här, att man precis har gått igenom det jobbigaste man kan göra fysiskt någonsin i livet, att man direkt då ska liksom byta, jag vet inte ens om det är, det kanske vi kan fråga någon barnmorska, är det ens möjligt att man liksom direkt switchar över till ett så här överflöd av kärlek? Ja, det skulle vara intressant om man nu har liksom gått igenom en förlossning så där det har varit ganska mycket smärta inblandat.
Ja, att gå från det jobbigaste man någonsin upplevt, förlossningen, till jättekärlek och lycka inför ett barn. Är det ens rimligt att förvänta sig det? Ja, vad som är rimligt eller inte, det kan tyvärr jag inte svara på. För att det här är ju väldigt individuellt. Jag tycker nog ändå att när jag har träffat föräldrar efter att de har fått barn att det är kanske lite orimlighet i förväntningarna, precis som du säger, att många ser bara fram till att förlossningen är över så ordnar sig sedan inom situationstecken. Och jag har som sagt träffat många föräldrar som blir väldigt besvikna, för de tror att det är så, och så är det inte. Jag brukar prata om den fjärde trimestern, speciellt när det gäller första barnet, att det kan ta upp till 3 månader innan riktigt när anknytningen och kärleken till barnet har blivit, ibland kanske lite längre, så att man inte har för stora förväntningar och blir besviken på sig själv. Det är väl som all annan kärlek i världen, ofta så kan visst personen kan vara ett litet tag, men för att den når den djupare kärleken och anknytningen så krävs det nog en längre tid att lära känna varandra. Och då tänker jag att det kanske kan vara bra att lära känna varandra tidigare under graviditeten, kanske redan i vecka 20-24 någonstans, där man vet att barnet in i livmodern hör, att man tar sig en stund, kanske 20 minuter och vilar lite grann och lägger sig på vänster sida och håller handen på magen och berättar en saga för sitt barn, sjunger en sång eller ja, allmänt kommunicera med sitt barn för att det ligger in i livmodern. Man vet ju att de hör. Och det kan man ha väldigt mycket nytta av sedan också när barnet är fött. Att man upprepar samma saga som man har berättat eller samma sång som man har sjungit. Så känner barnet igen sig där, så blir de lugna om de är oroliga. Så det tycker jag är ett bra knep. Det är också det här med förväntningarna är kanske också mera vanligt när det första barnet. Jag upplever nog att har man fått barn tidigare så går den här processen betydligt snabbare. Men det är väldigt individuellt, och jag tycker att känner man sig orolig så ska man söka hjälp, ta kontakt med med barnavårdscentral, med sin barnsjuksköterska där eller med någon annan som man känner förtroende för.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker att vi så här fast forward till din senaste förlossning. Så vidare inte var någonting efter det som du kände att du skulle vilja ta upp. Upplevelser.
Nej, men alltså, jag skulle egentligen bara vilja säga, dels man kan alltid säga jag vill inte ha den här barnmorskan, jag vill byta, och då är det väldigt skönt om ens partner eller den som är med gör det åt en, för att det var också, jag minns att hon sa så här, jag bara, blir det blir det mycket värre? Hon bara, ja herregud, det här är bara början.
Va? Ja, sa hon det?
Och jag var så här, okay. Alltså den paniken jag kände då. Och sen dessutom, och då sa mamma, hon fick inte vara där. Och sen skulle jag ju komma tillbaka på någon återkontroll och så ska de kolla typ hur det gick i pussin. Eller?
Ja, just det.
Och då, för de hade ju sytt några liksom, små stygn sådär. Och då så är det samma kvinna. Och så ligger jag där och man är ju rätt känslig. Och så säger hon så här. Vad säger hon typ? Ja, nej men det här är helt snett. Jag bara, okej, vad betyder det? Hon bara, ja det kan betyda att du kommer ha ont när du har sex. Jag bara, men vad då? Nu? Hon bara, nej det kan vara resten av livet.
Alltså,
så att det slutade faktiskt
väldigt ärlig bara måste man få
ge. Ja, och också så här elakt typ. Ja. Så att jag gick därifrån och alltså grät som att jag hade förlorat någon från sjukhuset den dag. Och det var ju också för att jag tänkte, kommer jag ha ont varje gång jag har sex för resten av mitt liv? Och då ringde mamma igen, så ringde jag mamma och sa det. Hon bara, vet du vad? Nu gör vi så här. Nu ringer jag chefen för kvinnohälsa på SÖS. Och så gjorde hon det. Och så berättade hon allting. Och sen ringde den chefen, en fantastisk kvinna, ringde hon upp mig och så fick jag berätta vad som hade hänt. Och då var hon så här, det här, jag ska prata med henne, så här får man absolut inte göra och det är inte ens sant. Och så bokade hon in mig till en gynekolog. Så jag fick komma några dagar efter. Hon bara, och då tittade den här gynekologen och var så här, snett. Alltså jag vet inte vad hon pratar om. Det här är ju liksom, du är ju typ helt läkt inifrån. Det är ju liksom, du är ju 27, du har ju världens bästa läkkött. Mm. Det här är, du kommer inte liksom märka av, och det gjorde jag inte heller.
Men så sjukt.
Ja, så att det, man får liksom, får man en dålig feeling så tänker jag att man faktiskt ska säga så här, nej men nu, för man ska verkligen känna sig så trygg och, när man är
100% är där inne.
För man är ju väldigt utlämnad liksom.
Visst. Så. Och det är ju såklart så även om liksom barnmorskor yrket är, alltså de allra flesta får ju en jättepositiv upplevelse.
Ja.
Men det är klart att som precis alla andra yrkesgrupper så finns det folk som kanske inte är det bästa för jobbet.
Nej, hon kanske hade en dålig dag, hon kanske bara var trött, vad vet jag. Men det är inte bra att säga så som någon sagt till en nyförlöst person. Fan, ja. Eller typ såhär, nej men gud det här är bara början när man ligger där och bara aj aj. så det kanske är ett litet medskick då.
Ja, ja men verkligen. Ja men då så. Med det här bagaget, den här upplevelsen, så skulle det ju då bli dags för en nummer två. Hade du några tankar liksom kring att, fanns det några rädslor kvar från den gången som så här, hoppas det inte blir så här liksom, den här gången?
Ja, men alltså jag hade en väldigt tydlig liksom smärt. Alltså det här är att så här, som jag också fått höra så mycket, men man glömmer så snabbt. Jag har inte gjort det. Jag har inte glömt hur ont det gör. Så när jag skulle föda min andra tjej så var jag medveten om att det kommer göra väldigt, väldigt ont. Mm. Och hade egentligen fortsatt samma idé om att så här, nej men jag vill ändå gärna köra så länge det går, men den här gången, eftersom jag visste att lustgas var inte för mig, nu vill jag gärna liksom ha en epidural om det behövs. Ja, så det var liksom egentligen min ingång. Och så hade jag läst någon sån här, nu läste jag också någon bok, Rädd att föda, heter det så?
Ja.
Föda utan rädsla.
Föda utan rädsla, tack.
Den läste jag faktiskt. Och det var mycket liksom så här, gå med kroppen och liksom försök. Och det var väl liksom, ja men det var väl lite skönt att ha det med sig på något vis. Sen vet inte jag om det bidrog supermycket, för när det väl gör ont så är det ganska lätt att spänna sig. Så kan man väl säga. Men den här förlossningen gick jättesnabbt. Eller jag har ju hört att det finns väldigt snabba förlossningar, men alltså jag kom in och 2,5 timmar senare var hon ute.
Ja, men det är ju snabbt
alltså. Ja, det var ju ändå verkligen snabbt.
Men hade du haft mycket verk hemma eller?
Nej. Det var liksom, det började på dagen. Peter, jag var så, men jag känner lite verkar, men det är nog lugnt, så han bara okej, men ska jag dra och träna då? För han skulle träna och äta lunch med sina kompisar. Jag bara, ja men gör det liksom. Det är nog lugnt. Och då var också mamma hemma hos oss. För nu skulle hon ju vara med Manja. Ifall det liksom skulle bli. Alltså min första dotter. Och så Ja, just det. Så när Peter kommer hem, då har det ju gått några timmar, så då har jag redan, jag står i duschen och jag har redan ringt förlossningen.
Åh, gud.
För att så här, hej, för då kom det liksom, nu minns inte jag exakt, men det var kanske var fjärde minut eller någonting. Mm. Det kom väldigt ofta, eller var tredje till och med. Ja. Och då var den så himla bra. Det här är så fint med barnmorskor och som, eller egentligen vilket yrke som helst, när man har så mycket erfarenhet. Så att man är så här, vet du vad, du är andragångsföderska, jag tycker du ska komma in nu. För nu har vi en plats. Om du ringer om 3 timmar så kanske vi inte har det. Mm. Så jag tycker du ska komma in. Jag bara, tycker du, är det sant? Hon bara, ja, det tycker jag. Jag bara, okej, jaha. Och jag hade inte liksom så här packat någon väska och fibblat. Så jag var såhär, jaha, men vad skulle jag ta med mig nu då? Och hur var det? Och liksom, Petra hade gjort något såhär, ni vet, såna här listor på Spotify och allt möjligt innan, som man ju, jag vet inte om det är någon som hinner lyssna på dem där.
Jag gjorde det.
Är det sant?
Mycket, ja.
Nej,
jo.
Vad
men
mysigt.
Men jag låg in, eller såhär, min första förlossning så var vi på BB på så här 2 dygn i förväg. Och andra var vi i och för sig, jo men vi var där ganska liksom en hel dag innan det såhär drog igång på riktigt.
Så du hade kunde tid. Liksom lyssna?
Lyssna, titta på serier.
Nej men gud vad mysigt. Det där eller var det mysigt?
Andra gången var det absolut, eller ja, första också, för att då var det mest jobbigt efteråt. Inför var det mysigt. Och också under tiden tyckte jag var skithärligt att ha mina låtar liksom. Och älskar att lyssna på de här listorna efter, nu.
Ja, du gör det. Det blev ingen dålig feeling till det. Nej,
det blev verkligen. Framförallt, nej men det hade nog kunnat vara det efter första, för att min första förlossning var lite jobbig. Medan andra var liksom fantastisk. Så nu, jag lyssnade kanske inte så mycket på den mellan de här två, men nu efter den andra så har jag lyssnat jättemycket på Mars Place och bara så här mår bra. Liksom.
Åh, gud vad härligt.
Ja, men
det tycker jag hade varit så mysigt att kunna lyssna, eftersom han höll på med de där listorna så länge.
Förberedde.
Ja. Exakt, men det blev aldrig av riktigt.
Men kul alltså, omställning också för Peter som så här stack hemifrån och bara, nej men det är lugnt, till hem. Bara, nu ska vi in!
Ja, verkligen. Jag står i duschen helt liksom, försöker smärtlindra. Ja, men precis. Så då drog vi in. Och då gjorde det ganska ont i taxin. Mm. Alltså, faktiskt att jag var så här, och så var det liksom köer och jag var så här, nej, alltså
där,
och varje alltså. Bump så här, så bara och så satt jag och liksom var så här, gud det här, nu gör det ganska ont liksom. Så när jag väl kom in, och då var det på Danderyd, BB Stockholm heter det va?
Ja, just det.
Ja. Så ja, men då var jag ju ganska öppen, nu minns inte jag om det var, ja men det kanske var 5,5 eller något sånt där. Minns inte exakt. Och så gick det väldigt snabbt, öppningsfasen. Och då testade jag lustgas, blev så sjukt snurrig. Så att, alltså, jag bara släppte den och var helt så här, låg på golvet. Och,
nej men gud, så här,
ja. Och så fick jag, då gjorde de en sån här upplåsbar pool. Mm. Och så fick jag bada i den.
Okej.
Mm. Men när jag nu höll på med det här så, i den här poolen, så var jag såhär, nej men nu får ni faktiskt se mig. Mm. Nu vill jag ha epidural. Mm. Men som det ju tar tid på de allra flesta. Och det är ju ett problem, tänker jag. Att man liksom har en och samma, alltså det är en narkosläkare som finns inte bara för kvinnokliniken och liksom förlossningen, utan för andra avdelningar också. Så att när han väl kom, svinglad, liksom öppnar dörren med händerna i luften och är redo med världens smile, då är liksom huvudet ute.
Och han skulle komma in som någon slags messias.
Ja, jag var verkligen så här, superglad. Ja, och han såg ut att vara så här 25 och bara, woo! Och de bara så här, tittar på honom och bara, med blickar där de är så här, gå. Alltså att han liksom inte, han läste inte av situationen. Det tog någon sekund extra för honom att läsa av situationen. Så han tittar och så bara, jag behövs inte, vad de bara, nej, så bara backar han liksom. Men det tycker jag verkligen är ett problem. Mm, alltså att man inte får den möjlighet i smärtlindring. Och så här,
och få den direkt.
Liksom. Ja, för jag tänker så här, säg att man liksom bryter benet. Man kommer in så bara, nej, du får ligga här nu i 4 timmar tills du har så ont så att du liksom inte vet vad. Då eventuellt kanske vi kan hitta någon som kan ge dig smärtlindring. Man gör ju inte så. Men när det är kvinnor som ska föda barn så upplever jag att man liksom, det är inte det som är prioriterat, att man ska få snabb smärtlindring. Nej. I alla fall inte form av epidural. Så att det var för sent, helt enkelt. Han kom när det inte... Då var det lite för sent att börja dra en epidural.
Vore det omöjligt, tror du, att dedikera narkosläkare endast till förlossningen? Ska det vara rimligt att kvinnor ska behöva vänta på en bedövning? Ja, tyvärr så ser ju verkligheten ut så idag på våra förlossningskliniker att det kan vara så att kvinnor får vänta på sin bedövning. Och självklart så tycker jag inte alls att det är rimligt, utan kvinnorna ska få sin bedövning när de känner att de behöver få hjälp med sin smärta. Tyvärr så är det ju så att narkosläkarna servar ju hela sjukhuset, alltså allt ifrån intensiven, operation, akuten. Och då blir det så att måste man prioritera, så kommer faktiskt inte kvinnor som ska föda barn när allting är normalt. Och att man då prioriterar dem och deras smärtlindring. Det finns även en regel som säger så här att narkosläkaren har en inställelsetid på en 30 minuter när det är dagtid mellan klockan 8 och 17 och en inställelsetid på en timme om det är jourtid, så att säga mellan 17 kvällar och nätter och sedan helger. Sen kan man då fråga sig om det är rimligt eller inte, som lidande för en kvinna som behöver en bedövning och inte får den är ju väldigt, väldigt stor. Och jag tror att det handlar också om att det är ekonomiskt att ha en narkosläkare som enbart sitter och väntar, så att säga, på att lägga en bedövning. Känns blir väldigt kostsamt, tyvärr. Jag tycker att det är också barnmorskans sak att se till att kvinnan får bedövning i sån tid. Att hon ligger före och planerar i tiden, så att när att inom rimlig tid så är hon så observant på att, och medveten om att så här, den här kvinnan kommer att behöva en bedövning, och då att hon i god tid tar kontakt med narkosläkaren. Och tyvärr sen så finns det kvinnor som ändå på grund av att de kommer in och förlossningen går väldigt snabbt, så att man inte hinner lägga en bedövning på grund av det, på grund av att man måste vänta den här tiden. Tråkigt, men sant. Vi hoppas att det blir bättre med inställelsetiderna så småningom.
Så att jag minns att jag låg lite då i sängen och... Nej, just det, jag stod upp först och då gick vattnet. Det har jag. Har du känt det?
Ja, det har hänt med båda mina.
Är det sant? Mm. För min första, då bara gick det och jag märkte inte det. Jag såg sen i min journal att det stod vattenavgång eller sånt där. Men nu var det så här, Peter stod bakom mig. Jag stod på hans tår och, liksom, och han försökte så här trycka lite på ryggen. Och så bara... Pah! Så var det en varm pöl på båda våra... Mysigt ju. Alltså vattnet är ju väldigt varmt och mysigt.
Behagligt för bebisen där inne.
Exakt. Mm. Det var häftigt ändå. Och liksom känna det. Värmen på det vattnet.
Coolt också att Peter fick känna... Alltså, om du var inne på innan, att en man får ju aldrig känna hur det är. Liksom.
Nej.
Men nu fick han ändå så här, någon form av touch av vad som pågår.
Ja, han fick i alla fall hela vattnet på sig. Så vi stod så här liksom jätteblött. Det var ganska mycket vatten också.
Det är väldigt mycket vatten.
Ja. Så det hände, och sen var de så här, okej, nu händer det. Och så skulle jag upp i sängen där, och de skulle vuppla runt på något sätt, höll på. Och sen var de så här, alltså nu är det en kvart kvar. Det är inte lång tid kvar nu. Men vi gör det här snabbare, så du får sätta dig på den här pallen.
Det är också så coolt att man kan så här säga tid och bara gör det snabbare.
Nej, men alltså, barnmorskor, nej men, de är så fantastiska. Ja, de allra, allra flesta.
Precis, alla utom en.
Alltså, alla utom en faktiskt i Sverige. Jag lyckades få just henne. Men de var ju så fina, de två jag hade där inne. Och höll på och liksom peppa. Och sen hade jag så blåmärken på så konstigt. Och jag tror att jag kanske har sparkat dem också. Eventuellt. Nej, men det är så... Jag vet att jag var så, oj, ursäkta, förlåt. De bara, nej men gud, så här, kör nu. Och då i alla fall satt jag på den här pallen. Det är ju som en liten toalettsits. Mm. Ja. Fast i trä typ.
Just det.
Ja, och så ska man liksom, och det är väl att det ökar trycket ännu mer. Så då kommer det ut snabbare. Så när jag väl satt där, och så kommer han in glad i hatten. Och då är ju liksom Bonnies huvud, om det var liksom... För hennes huvud kom ju först, och Peter ser ju alltså att Bonnie, hennes huvud, och så tittar hon liksom, som att hon vrider på huvudet. Och är så här, jaha, vad händer här då? Och resten av kroppen är fortfarande inne. Och sen kommer liksom kroppen också.
Så häftigt.
Ja, men det är det ju. Men den här, alltså det gjorde faktiskt, hon vägde ju 1 kilo mer än Emanja. Och det märktes.
Det kändes.
Det kändes.
Men sprack du mer då också, eller? Nej.
Alltså ungefär tror jag som första. Mm. Alltså de drog typ kanske 3 små stygn. Det, jag har ju haft väldigt tur så. Det har ju varit väldigt lite liksom sprickning. Mm. De höll ju också på något sätt.
Något härligt grepp.
Något härligt grepp, ja. Och smörde in med någon olja.
Mm. Vi ser. Mm. Men du, hur upplevde du den här? Nu gick det ju väldigt mycket snabbare. Men samtidigt var det ju samma då med ingen smärtlindring och så vidare. Hur upplevde du den här om man jämför?
Ja, men jag upplevde den här som ännu mer smärta. Mm. Alltså dels var hon större, det gick mycket snabbare. Så att smärtan var väl koncentrerad till mycket kortare tid. Jag hade ingen som helst smärtlindring. Mm. Och alltså jag upplever när jag väl fick ut henne, så då var jag verkligen i chock på ett annat sätt. Jag var så här, alltså jag kunde inte förstå att det var slut. Så jag var så här, men är det klart? Är vi klara? Alltså är hon här? Jag kunde liksom inte riktigt förstå att hon låg där och att det var över, för att jag hade haft så fruktansvärt ont så jag faktiskt trodde jag skulle gå av på mitten. Där på den där pallen. Så skulle jag, vilket jag inte kommer göra, men hade det varit så att jag hade liksom varit lite yngre och planerat för 3:e barn, så hade jag sagt så här, jag ska ha epidural sekunden jag kommer in. Ja. Och nu vet jag det, så att men nu kommer jag inte göra det någon mer, men så det är väl kanske också
kan
ett tips.
Kan förmedla till alla andra.
Ja, så här, säg epidural tidigare, för jag tänker också att man gärna vill vara en så här duktig flicka, att man liksom så här, nej men jag står ut tills man är så här, nu står jag inte ut. Och då har det ofta gått för långt. Jag bad faktiskt komma på nu om epidural för mitt första barn också. Och då var de så här, du är öppen 10 centimeter, nu är det bara att köra på. Så jag tänker att det är...
Precis, man kämpar på så länge man tänker att man klarar det. Mm. Men, var det, men just att det var så, är det någonting som har gjort att du har känt att du behövt liksom... alltså bearbeta det på en vis?
Ja, men det här... Alltså faktiskt upplevde jag att jag fick någon form av så här pussy trauma, som jag kallar det. Jag vet inte om den liksom, diagnosen finns, men
klinisk diagnos.
Klinisk diagnos, pussy trauma. Men jag upplevde att liksom, jag var i chock, men framförallt min kropp efteråt. Och jag var så här, amen, jag gick alltså inte och tog, man ska ju gå och göra återkontroll. Mm. Efter, vad är det, 10 veckor? Eller?
Ja, det brukar vara något sånt, ja.
Ja.
Gud, minns inte nu.
Ja. Och jag gick inte på den. Nej. Och det var inte så här för att jag liksom inte ville av olika skäl. Utan det var bara av anledning att jag ville inte sära på benen. Alltså jag var verkligen så här, min pussy är typ i chock. Fortfarande. Mm. Så det jag hade önskat, för sen kom de ju och vi sov ju över en natt, sen åkte vi hem på morgonen. För det här var liksom på kvällen. Och då kom de ju och skulle så här gå igenom journalen. Och det jag kan bli så frustrerad över, och som jag också hört flera säga, är just så här, ja men allt gick bra liksom medicinskt.
Exakt.
Kliniskt gick allting jättebra. Och det är så här, och det är väl toppen. Och jag förstår att det är det sjukvårdspersonal bryr sig om, såklart. Så här, mamman mår bra, baby mår bra, allt gick bra. Men psyket har inte hängt med riktigt. Så jag skulle önska, och det tror jag skulle vara en förebyggande åtgärd för att man sen skulle hamna i kanske djupare svårigheter eller depressioner, att alla fick ett ordentligt terapisamtal. Alltså att man efter den här förlossningen, så skulle alla få så här, nu får du träffa en psykolog i 2 timmar. Du måste inte, men vi tycker verkligen att det är en bra idé. Och där får man liksom prata igenom, gå igenom, hur kändes det för dig? Alltså hur gick det för dig, tycker du? För just att få höra så här, allting gick så bra, det gick så snabbt, det gick så här, så bara, okej, jag hör vad du säger, jag förstår det, men min liksom, mitt psyke har inte hängt på eran kliniska beskrivning här. Så det tror jag verkligen skulle vara väldigt bra, att man fick det. För jag läste någon studie där man kunde se att kvinnors rädsla ökar efter första förlossningen. Och hade det varit, alltså det är klart att så här, med smärta och allting så kan ju det bli såklart att man tycker att det är läskigt och obehagligt. Men i en, den bästa världen så skulle den ju minska. Precis. Alltså att man, man är skiträdd och tänker hur fan ska det gå? Och sen föder man så var man så här, men jag fick trygghet, exakt. Jag fick liksom prata av mig, jag fick liksom gå igenom allting ordentligt och jag känner mig framförallt supertrygg med att vill jag ha smärtlinjen kan jag få det, alltså allt det där. Så ska ju, då skulle jag ju önska att alla kvinnors rädsla minskade.
Precis.
Och det ser vi ju inte. Så att,
det finns ju också en tydlig koppling till liksom förlossningstrauma och anknytning till sitt barn efterhand också.
Just det.
Så det är ju jättemånga saker som hänger ihop här. Och jag tror ju väldigt starkt på att även om man, som du var inne på, har haft en liksom, medicinskt bra förlossning. Och till och med att man själv kanske känner men det här gick bra, så är det ändå något form av trauma att gå igenom en förlossning. För att det går liksom inte, det går inte att jämföra med någonting annat.
Nej.
Och så jag är helt med dig. Verkligen. Det skulle ingå i alla program tycker jag när det gäller liksom, förlossning.
Ja, men
en del av paketet. Så
ja, men exakt. Och nu gör de ju olika, de gör ju något projekt nu att man ska ha samma
barnmorska
hela vägen. Det tror jag är jättebra också. Att man liksom har den tryggheten. Men också då att man får ett samtal. Eller kanske två. Eller för någon som är så här, jag behöver prata tre gånger. Men då ska den möjligheten finnas. För att vi gör inte, alltså vi gör det någon gång per liv. Det är inte så att man oftast föder 10 barn. Utan man kanske föder 1 eller 2 eller 3. Så att liksom, utslaget på en livstid så kan inte kostnaden vara enorm.
Nej, exakt. Och man tjänar nog in det också på att istället få, alltså om man kan snappa upp vissa graviddepressioner, olika saker som sen liksom, kostar samhället än mer pengar.
Ja, men verkligen. Att man kanske känner att man inte kan, alltså att man får sjukfrånvaro från jobbet senare eller man går in i liksom depressioner på ett annat sätt. Så absolut, det skulle jag önska.
Ja, men det får vi kriga för lite grann.
Hörru,
vi börjar nå slutet här, men vi har varit inne på lite tips som du redan haft. Men är det något annat som du tänkt på som du skulle så här, skicka med lyssnarna att tänka på?
Ja, men kanske att så här, alltså någonting som jag blev frustrerad över, nu hände inte det vid andra barnet, men när jag skulle föda mitt första barn så fick jag höra av alla som var på det jobbet där jag var då, hur jobbigt det är med barn. Så här, passa på att sov, du kommer aldrig mer få sova en hel natt, passa på att göra det här, det kommer aldrig mer hända. Och jag var så här, men gud, är det så jobbigt? För jag visste inte. Och jag vill bara säga så här, nej, det är också skitkul. Alltså vi pratar för sällan och för lite tycker jag om hur roligt det är med barn. Att de är superhärliga, att jag nu med min 1,5-åring skrattar varje dag för att hon gör roliga saker, för att hon gör roliga miner, för att hon finns. Och såklart med min 10-åring också av andra skäl, för att hon är rolig, liksom, hon kan skämta, det är ju en helt annan sak. Men det tänker jag är någonting som jag skulle vilja skicka med då, att om det nu alla håller på och dissar och säger så ja, det kommer bli jättejobbigt och tråkigt och hemskt, så bara, ja, det är tråkigt att de har upplevt det så. Men det är också väldigt, väldigt roligt. Och att det är det man ju ser fram emot sen. Så att även om man är så här bävar inför förlossningen och tycker att det är jobbigt, så är det trots allt faktiskt ett par timmar av ens liv. Och sen så kommer det roliga. Och det blir bara roligare. Faktiskt.
Kan jag skriva under på. Och det kan jag också hålla med om, att jag reagerade kanske allra mest på när jag skulle få andra barnet. Alltså, det fanns inte en positiv kommentar.
Nej.
Alla var så här, åh gud, nu börjar jag vardagspusslet på riktigt. Och nu, flera barn, fler jobb. Eller så här, du vet.
Ja, just det.
Såna där kommentarer hela tiden. Att det är ju svårare. Ja, men så här, hela tiden, allting var negativt. Jag bara, men gud, är det så här? För första gången kände jag, men gud, är det nu vi förstör våra liv?
Ja.
Och så bara, nej, alltså visst, absolut, pusslandet kanske lite på ett annat sätt. Det blir mindre egen tid, om man nu har jättefokus på det
absolut
i livet. Men 100% roligare.
Ja, men alltså, också så här, och de här småbarnsåren.
Och mysigt och allt alltså, vi lyfter aldrig upp det här med kul.
Nej,
mysigt.
Exakt.
Alltså, helt med dig.
Ja, och så här, småbarnsåren, ja, då kanske det är lite extra så där. Man kanske inte sover hela nätter. Jag har inte gjort det sedan Bonnie kom, liksom. Men det fungerar uppenbarligen ändå. Mm. Alltså jag tänker att de allra flesta gör ju det. Mm. Och det är trots allt en ganska begränsad tid. Mm. Och sen kan man göra allt det där som man, om man nu längtar efter att gå och bowla varje fredag. Eller vad man nu har liksom, ja, på agendan. Så kan du göra allt det där igen. Utan liksom att känna att du behöver vara hemma på samma sätt. Mm. Och kanske också så här, är det så att man känner så starkt att jag vill inte ge upp någonting i mitt liv. Jag vill inte sluta dricka vin varje kväll ute. Nej, men då kanske inte det är just nu du ska ha barn. Nej. Alltså då kanske det är bättre att vänta till en tid där du också känner att det finns någonting peppigt med det också. För det gör det verkligen. Mm. Jag tycker att det är så roligt med barn.
Håller med. Mm. Superkul. Mm. Tack för att du kom hit.
Tackar.
Tusen tack Nina Rung. Vilken ära att få ha dig i studion med mig. Kolla gärna in Huskurage på nätet. Det är viktigt för oss alla. Och när du ändå är där ute och rör runt på nätet, passa då på att bli medlem i Vattnet Gårds mammagrupp på Facebook. Hörni, vi hörs snart. Kram och tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.